Jag är som en cowboy. Jag är ensam och stark. Jag är som cowboyen som rider in i stan och skapar ordning och reda och rättvisa och så vidare. Och så avslutar han med att säga att I'm a man of action, en handlingens man. Och det här var inte någonting som Nixon tyckte särskilt bra om, för det kunde ge ett intryck av att det var Kissinger som ställde och styrde. Men det var den rollen han fick lite grann, Kissinger, att det var han som ställde och styrde.
Vem som får Nobels fredspris kan ofta vara kontroversiellt, särskilt om priset belönar fredsförhandlingar. Dels så kan ju freden visas inte hålla, och dels så har de som avslutar krig ofta varit med om att utkämpa dem. Och vill man verkligen ge fredspris till någon som har krigat? Ändå har få fredspristagare varit lika kontroversiella som Henry Kissinger. Hans medpristagare, Le Duc Tho, tackade nej till priset. En ledamot av Nobelkommittén avgick i protest, och istället för de vanliga hyllningarna av fredspristagarna så blev det protestdemonstrationer i Oslo på Nobeldagen den 10 december 1973. Samtidigt tyckte vissa att kritiken var svår att förstå. En av ledamöterna som stannade kvar i Nobelkommittén beskrev i efterhand hur underligt det kändes att samma personer som nyss hade protesterat mot USAs krig i Vietnam nu protesterade mot de som hade avslutat det. Du lyssnar på Nobelprismuseets podd Idéer som förändrar världen, som idag handlar om USA, Vietnam och fredspristagaren som alla älskar att hata, Henry Kissinger. Jag heter Gustav Källstrand. Och jag säger välkommen till Lennart Persson.
Tack.
Jag kan vi börja med, vem var Henry Kissinger när han fick Nobelpris 1973?
Ja, han var inte född i USA, utan han var född i Tyskland och då kom från en tysk-judisk familj, född 1923, och hans namn var då Heinz som pojke. När naziförföljelserna tilltog sedan så flydde familjen 1938, han var då 15 år, till USA, och familjen slog sig ner i Washington Heights på norra Manhattan där det fanns många tyska invandrare redan. Sedan när han blev lite äldre i senare delen av kriget så blev han inkallad och kom till Tyskland och sitt gamla hemland. På grund av att han då hade så goda kunskaper i tyska så blev han placerad i underrättelseverksamhet. Och han var med ändå som ögonvittne flera av de stora avslutande striderna i kriget och även som vittne när i alla fall ett av koncentrationslägren befriades. Och han fortsatte sedan vara kvar i Tyskland under en period då när avnazifieringen pågick. Sedan kom han tillbaka till då USA och han hade då blivit naturaliserad medborgare, började studera vid Harvard och ansågs väldigt begåvad och blev framgångsrik. Han fortsatte där och när han hade tagit olika examen och så, statskunskap framförallt, så började han arbeta vid sidan av. Han undervisade vid Harvard men han började också arbeta som konsult. Och det var ganska tydligt att han ville komma åt makt. Han ville vara en handlingens man och inte bara någon som satt på ett universitet.
Lennart Persson är journalist och bosatt i USA sedan 1984. Han har skrivit om amerikansk politik och historia för flera tidningar, bland annat Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Dagens Industri. Han har också givit ut flera böcker, bland annat Lögnerna, USA och kriget i Vietnam, där han skildrar både politik, samhälle och kultur under Vietnamåren. Han har också skrivit en biografi över fredspristagaren Martin Luther King. Och hans senaste bok heter Vithetens lön, en historia om rasism.
Han insåg då sedan efterhand när han började fortsätta som konsult i olika tankesmedier men även då inom den politiska administrationen som rådgivare och så. Han insåg att Vietnamkriget på ett tidigt stadium var så viktigt för USAs utrikespolitik så han började ägna det väldigt stort intresse. Och han lyckades då få ett uppdrag och han gjorde sin första resa till Vietnam 1965 då just efter att president Lyndon Johnson hade eskalerat kriget.
Som representant för regeringen eller mer som representant för någon sådär, som
ja, tankesmedja? Han rapporterade till ambassaden i Saigon.
Mm. Så att någon sorts halvofficiellt?
Ja, precis.
Var det vanligt att man skickade iväg professorer eller akademiker? På
nej, det var inte. Det var ju alltså, diplomater åkte ju dit och andra personer inom utrikesdepartementet och sånt där. Men det var nog så att han visade sånt aktivt intresse så att det var det som gjorde. Jag tror att det var så att han själv tog initiativ och fick godkännande för att göra resan.
Mm. Men sen blev han involverad, för på 70-talet så var han ju med i regeringen. Så
absolut,
han kom in i regeringen sen, och det var i samband med Nixon, eller hur?
Ja, just det, just det. Det är lite intressant därför att det var inte så att han var särskilt partitrogen. Han kunde tänka sig att jobba åt vilken administration som helst. Och han hade ju redan då varit inne i alla fall lite grann som rådgivare i Lyndon Johnsons administration. Men framförallt så var han då, innan valet 68 som Nixon vann, så var han rådgivare åt Nelson Rockefeller. Som var alltså den mer liberala republikanske rivalen till Nixon. Och det har liksom efteråt blivit väldigt uppenbart att Kissinger gillade inte Nixon. Han sa till och med att han skulle vara farlig som president. När Nixon i alla fall vann valet knappt mot demokraten Hubert Humphrey 68, då ändrade sig Kissinger, för att det var då han såg att det var Nixon som var hans väg till makt och handling och inflytande. Och då blev han alltså till slut utsedd till nationell säkerhetsrådgivare i Vita huset. Han kom att spela en viktig roll, men det var aldrig så att Nixon och Kissinger tyckte särskilt bra om varandra personligen. Mm. Eller det var inte så att de blev nära vänner eller så.
Och sen blev han småningom utrikesminister, men ja, kanske var efter
fredspriset. Ja, just det. Alltså, som nationell säkerhetsrådgivare så gjorde han allting för att isolera dåvarande utrikesministern William Rogers och även försvarsministern Melvin Laird. Och det här fungerade därför att Nixon ville själv sköta utrikespolitiken och inte ha så mycket att de här departementen, utrikes- och försvarsdepartementen, skulle ha så mycket att säga till om. Mm. Och i och med att hans position som nationell säkerhetsrådgivare var placerad i Vita huset, så blev makten väldigt koncentrerad i Vita huset och han fick mycket större inflytande än vad en säkerhetsrådgivare normalt har haft.
Mm. Och han blev väl också ganska, jämfört med inte bara säkerhetsrådgivare men kanske jämfört med många politiker, nästan en ikon. Var han det redan?
Ja, han blev ju det på båda sätt. Alltså 1973 så behöll han positionen som nationell säkerhetsrådgivare, samtidigt som då William Rogers som var utrikesminister var helt utmanövrerad, så att Kissinger tog då över även den posten, så han blev både utrikesminister och säkerhetsrådgivare, vilket ingen annan har varit vare sig förr eller senare. Så han fick då ett väldigt stort inflytande. Men det är riktigt att han blev en liten känd figur, och det var också så han ville. Det finns en intressant sak där, att det fanns en italiensk journalist, Oriana Fallaci, som vid den tiden blev väldigt berömd för att intervjua kända personer och få dem att säga vad de inte riktigt ville säga. 1972 så intervjuade hon Kissinger, och det var då han kom och sa att jag är som en cowboy, jag är ensam och stark, jag är som cowboyen som rider in i stan och skapar ordning och reda och rättvisa och så vidare. Och så avslutar han med att säga att I'm a man of action, en handlingens man. Och det här var inte någonting som Nixon tyckte särskilt bra om, för det kunde ge ett intryck av att det var Kissinger som ställde och styrde. Men det var den rollen han fick lite grann, att det var han som ställde och styrde. Samtidigt som han då verkligen gillade att vara i strålkastarskenet. Han dejtade skådespelerskor och andra sådär yngre vackra kvinnor och blev fotograferad hela tiden. Så han tyckte verkligen om att vara en figur i händelsernas centrum.
Jag tänker att han var väl kanske inte omedveten om den ganska roliga kontrasten då, att vara liksom jämföra sig med cowboy samtidigt som han då, alltså han, utseendet, så han såg inte ut som Clint Eastwood direkt.
Nej, utan det liksom, gjorde han ju inte.
Det finns en del kulturkrockar där.
Men det var nog mer metafor, att han trodde att amerikaner gillar cowboys. Så det var det mycket som sa. Och att, att de gillar en ensam stark man som kommer in och fixar saker.
Henry Kissinger var ambitiös redan som student. Det syns i hans kandidatuppsats från Harvard. Den var 400 sidor lång och hette The Meaning of History. Det var en djupdykning i historiefilosofi. När han doktorerade några år senare så var det med ett mer konkret ämne. En analys av maktbalansen som uppstod i Europa efter Napoleonkrigen. Den här maktbalansen byggde på att stormakterna visserligen fick bli starkare, men om en av dem började dominera på kontinenten så skulle de andra gå ihop och stoppa den. För att det här skulle fungera så behövde alla länder ha en realistisk och flexibel utrikespolitik, där man inte band fast sig vid allianser eller ideologier. Och det var med den här maktbalansen för ögonen som Kissinger bedrev amerikansk utrikespolitik på 60- och 70-talen. Det viktiga var de övergripande strategiska relationerna mellan USA och maktcentrumen i Asien, Europa och Mellanöstern. När relationerna mellan Kina och Sovjet i början av 70-talet blev allt sämre, så såg Kissinger en möjlighet att stärka USAs ställning genom att närma sig båda länderna. Något som ledde till avspänning och nedrustning gentemot Sovjet och Nixons besök i Kina 1972.
När USA gick in i andra världskriget och Franklin Roosevelt var president, så var han väldigt bestämd i att USA skulle inte kämpa för att de europeiska länderna skulle behålla sina kolonier. Så att han hade bestämt avkolonisering på sitt program. Sen när Roosevelt dog då i krigets slutskede och hans vicepresident Harry Truman kom över, blev det ju snabbt en väldigt stark förändring då. Sovjetunionen som hade varit allierad under kriget blev då den stora fienden. Kalla kriget drog igång. Det fanns en rädsla då i USA att kommunisterna skulle kunna ta över i Europa, inte bara i Östeuropa. Frankrike och Italien var där. Och Frankrike ville då ta tillbaka sin koloni, franska Indokina. Och gick in där och började då en krigföring för att återta makten. Men Frankrike hade inga pengar och kunde inte klara det där. När Truman ändå såg det här, så var det väl 1948, så bestämde han sig för att gå in med ekonomiskt stöd till Frankrike så att de skulle kunna fortsätta sin närvaro i Vietnam och Indokina. Det var inte kanske i första hand så att han tänkte att Indokina eller Vietnam skulle falla till kommunismen. Vietnam var ju en del av franska Indokina. Utan det var mer så att Truman trodde att om Frankrike skulle kapitulera där så skulle det gynna kommunistpartiet i Frankrike. Det var ju liksom i den tiden som USA också gav sitt stora ekonomiska stöd med Marshallhjälpen till Europa just för att återuppbygga de gamla demokratierna.
Så det var mer ett stöd till en allierad helt enkelt?
Ja, just det, det var det. Sen så fortsätter det där och under efterhand så började då på 50-talet när Dwight Eisenhower blev president, så stärktes det där stödet lite grann, men fortfarande på en relativt låg nivå. Det var ingenting som egentligen, tror jag, folk i gemen i USA tänkte på eller ens kände till. Men stödet ökade och det skickades över en del rådgivare. Och det hade ju då stiftats ett fredsavtal 1954, vad som då skulle hända i Vietnam. Och då var det noga angett hur många rådgivare som skulle kunna finnas på plats. Det där efterhand då överskreds, och framförallt efter att Kennedy hade blivit president. Det var alltså en rädsla hos alla presidenter att det skulle vara politiskt farligt att visa sig svag och ge efter för kommunismen. Och det gällde även Kennedy, men han höll sig ändå kvar på rådgivarnivå även om de spelade en mer aktiv roll.
För det rådgivare har man ibland, var det militärer som...
Ja, det var militärer. Ja. Men alltså de kom allt att få en mer aktiv roll och de blev allt fler och fler så att säga. Så att de kom, men sedan Kennedy hade en lite så här motsägelsefull attityd till vad som skulle hända med USAs engagemang. Där han kunde inte ge upp, och framförallt så kunde han inte ge upp innan 1964 när han räknade med återval. Så att han fortsatte med det här, men det här är någonting som har spekulerats om i efterhand. Om Kennedy inte hade mördats då i november 1963, hade han fortsatt att eskalera kriget som det gick, eller hade han hittat en metod för att dra sig tillbaka då med någon slags ära och värdighet som han talade mycket om. Det är möjligt, men så blev det ju inte, och då kom istället Lyndon Johnson som hans efterträdare. Mm.
Men han ville väl inte heller öka kriget egentligen?
Nej, alltså skillnaden var ju att Kennedy prioriterade utrikespolitik över allt annat. Mm. Lyndon Johnson prioriterade inrikespolitiken. Han ville bli en ny Franklin Roosevelt, som då hans ekonomiska återhämtningsprogram, The New Deal, under 30-talsdepressionen. Han hade ett väldigt omfattande inrikespolitiskt reformprogram som han då gav namnet Great Society. Utrikespolitiken var ingenting han egentligen hade så stort intresse av eller ville syssla med. Och det här Vietnam förstod han inte så mycket på till att börja med, så här, varför USA var där. Men det var väldigt viktigt, och i ännu högre grad eftersom han kom från en mycket mer enklare och påver bakgrund än vad Kennedy gjorde. Han var så att säga en underdog. Mm. Och det var väldigt viktigt för honom att visa sig stark. Alltså att folk skulle uppfatta honom som svag och vekling och så. Det var det värsta han kunde tänka sig. Så han fortsatte då och kunde absolut inte dra sig tillbaka igen innan han då återvaldes 1964. Så där. Då trodde han kanske att han skulle ha lite mera frihet. Men sedan blev ju Vietnam ändå mycket viktigare, och det här var ju då folk runt omkring honom, hans försvarsminister Robert McNamara och andra som fanns i nationen, att det kom då vad som kallades domino-teorin, att om Vietnam skulle falla så skulle andra länder i Asien falla som käglor, inte bara i Sydostasien där Thailand och andra länder, utan det skulle kunna gå vidare till Indien och även Japan. Och det här gjorde då att Johnson bestämde sig för att eskalera kriget, och skickade in de första marktrupperna under 1965, och då började kriget på riktigt egentligen med stora både arméstyrkor och flygbombningar.
Det låter ju som ett ganska abstrakt mål ändå, alltså att man krigade för att motverka en dominoeffekt. Eller inte samma sak som andra världskriget till exempel?
Nej, det var ett abstrakt fält, och det var ju ingenting som folk förstod. Det här var ju det första, det var ett annorlunda krig än någon av de andra konflikterna USA har varit inblandat i. Geografiskt avlägset, ja, ingen vild gissning att de flesta amerikaner skulle inte hitta Vietnam på kartan. Och så säger vi, det var ingenting som man hade något engagemang för att även om idag så är då asiatamerikaner som har invandrat en stor andel av befolkningen, men inte på den tiden. Det var ju då i första hand invandrare från Europa. Så där fanns det en naturlig koppling att man skulle hjälpa till. Och då visste man också under andra världskriget och första världskriget att man kämpade för demokrati, stod upp för frihet och demokrati och så vidare. Här var det väldigt oklart vad man stod upp för, därför att Vietnam var liksom ett nytt land utan några, vare sig demokratiska eller egentligen andra institutioner, samhälleliga institutioner överhuvudtaget. Så det var svårt, och Lyndon Johnson visste det där. Han kallade det bara liksom att allting gick bra för honom om det inte bara för det här helvetes Vietnam, som han sa. Och han ville hela tiden hålla tyst så mycket som möjligt, att det inte skulle komma upp i den politiska debatten. Det gick ju bara ett tag innan protesterna drog igång, de inhemska protesterna.
Ja, jag menar, det är verkligen en strategi som misslyckades. Det är väl liksom det som 60-talet är känt för, på att säga, Vietnam-demonstrationerna. Och vilka var det som protesterade? Man vet, känner till hippies, men de var inte de flesta.
Nej, det blev ju, alltså det började ju framför allt så var det studenter på universiteten och sedan då yngre människor. 60-talet var ju då en av de stora sakerna som hände, var ju en generationskonflikt liksom, med ungdomsuppror och så också. Så att det var mest ungdomar och som kanske inte då ens hade rösträtt i många fall. Men då framförallt på universiteten där man börjar organisera det här. Och det här ledde ju till så småningom, när det här växte mer och mer, så blev det nästan ett, för presidenterna, ett krig på två fronter. Så de hade det riktiga kriget i Vietnam, men det var också en konflikt som de måste hantera på hemmaplan för att möta alla de här protesterna som blev mer och mer våldsamma. Det här ungdomsrevolten, det blev ju också en vänsterrevolt. Så att säga, det fanns då olika grupper. SDS, Students for Democratic Society på universitetet, var en av de mest kända. Och sen så mer extrema som Weatherman, som sedan blev Weather Underground, som då utvecklades mer till faktiskt mer som en terrorgrupp. Så att det krockade väldigt, men vänstergruppen mer till vänster, de var inte bara ute efter och protestera mot Vietnamkriget, utan de var ute efter det kapitalistiska systemet som sådant. Det blev ett slagord att, mot systemet.
Men fanns det också protester från höger mot kriget?
Ja, alltså det fanns ju protester mot protesterna så att säga. Okay. Men det var ju också så att det fanns en press ifrån höger, som Johnson framförallt, men även Nixon mötte, om att han skulle ta till hårdare tag mot Vietnam och eskalera kriget ännu mer.
Och varför gjorde de inte, eller ville de inte det, eller vågade de inte det?
Nej, det fanns flera skäl. Ett av de viktigaste skälen i alla fall, det var ju att det fanns en rädsla för att Kina skulle gripa in. Det fanns en risk då, trodde man inom administrationerna, att Kina skulle dra sig in, det skulle kunna leda till ett nytt världskrig och även kärnvapenkrig. Så att det gjorde att man tog det lite försiktigt. Mm. Och sen så var ju också så att det fanns väl en viss medvetenhet om att man då utmanar de inhemska protestaktörerna också, om man skulle driva upp det.
Så det var en balansgång?
Ja, det var en balansgång som inte fungerade.
Så. Nej. För sen kom Nixon då, efter Ted Johnson, och hur förhöll han sig till Vietnam, om man börjar med innan han blev vald, och protesterna, hur såg han på det?
Ja, alltså han tyckte naturligtvis inte om protesterna, men han utåt så sa han att det var ingenting han brydde sig om, det hade ingenting som påverkade honom på något sätt. Men han, det är lite märkligt då, därför att Nixon gick faktiskt till val som en fredskandidat, för att han skulle fixa till det där, och han hade en plan som han aldrig avslöjade och aldrig någon fick reda på vad det gick ut för. Det var ju på grund av kriget och protesterna som Lyndon Johnson bestämde att han inte skulle ställa upp till omval, vilket han hade kunnat gjort 1968, så det var istället hans vicepresident Hubert Humphrey som mötte Nixon. Mm. För att hjälpa Humphrey i krigets slutskede och tillmötesgå protestaktörerna lite grann, så införde han ett bombstopp alldeles före valet. och trodde att det skulle gå att kunna förhandla fram en fred. Det här inleddes under hand fredsförhandlingar i skymundan i Paris. Nixon fick då för sig att han, och det var, han fick det, var så här egentligen som hans relation till Kissinger inleddes. Kissinger var på plats i Paris. Han läckte information om de här fredsförhandlingarna som han just hade inleds till Nixons kampanj. Nixon i sin tur lät någon annan framföra information till regimen i Saigon, i Sydvietnam, och lät då förstå att om de inte skulle godta det här så skulle de få bättre villkor när han blev president. Och så blev det också att de gjorde bestämt klart för att de tänkte inte godta något fredsavtal, utan de ville vänta på att Nixon skulle komma. Återigen en strategi som inte fungerade.
Men det antar jag att det inte var känt på den här tiden.
Nej, det kom fram långt senare.
För det är ju rätt oerhört.
Ja, visst. Nej, det är som att säga att det var inte Watergate som var Nixons största brott, utan det var den här läckan egentligen.
Men vi vet ju inte om det hade blivit fred förstås.
Nej, det vet vi inte.
Han stoppade fredsförhandlingen,
ja, han stoppade
för att vinna ett val eller någonting.
Precis, han stoppade en möjlighet till fred i alla fall. Mm.
Så det låter som att Nixon då, hans hemliga plan fanns inte, verkar det som.
Den fanns inte riktigt, nej. Och han då tog över Vita huset och Kissinger blev hans främste rådgivare, så var det återigen så här att de inte riktigt visste vad de skulle göra. De här protesterna, även om de utåt sa att de inte brydde sig om det, så hade det ändå en effekt. Så att de fortsatte egentligen balansgång. Kriget eskalerade, de började bomba. Och en av de faktorerna som de då ansåg så viktiga, det var ju att Nordvietnam och FNL, då befrielserörelsen, kunde forsla både trupper och material ut efter vad som kallades Ho Chi Minh-leden inne i grannländerna Laos och Kambodja. Vad de gjorde då, det var att de började hemliga bombningar inne i Kambodja. Det här kom inte fram, det var nästan väldigt få som kände till det, men det var liksom då nära gränsen till Vietnam, så piloterna åkte in och ut, och även i så att säga pappersföringen där så registrerades inte var de egentligen hade varit och släppt sina bomber. Så att det var hemligt en tid innan någon läckte till New York Times att USA hade bombat i Kambodja, vilket utlöste nya stora protester, och naturligtvis gjorde både Nixon och Kissinger rasande. Och de började då undersöka läckan och så vidare.
Just det. Alltså det är uppenbart att Vietnamkriget hade en stor inrikespolitisk betydelse, att det var liksom ganska mycket avgörande. Men vi var också inne på att Kissinger ändå hade den här bakgrunden som akademiker och utrikespolitisk kunnig, och Nixon var utrikespolitiskt intresserad. Hur såg de på den liksom utrikespolitiska delen av det? Var Vietnam viktigt längre utrikespolitiskt, eller var det mer en inrikespolitisk fråga?
Nej, alltså de tyckte att det var viktigt, inte minst i meningen att det var ett störande element inför deras större utrikespolitiska ambitioner, framförallt gentemot Sovjet och Kina, så de ville ha ett slut på kriget. Så Sen så Kissinger var ju skolad som realpolitiker, vilket då innebär i hans fall väldigt hög grad att han såg bara utrikespolitiken och även då militära insatser som att det skulle tjäna USAs nationella intressen och makt. Däremot sådana saker som frihet, demokrati och mänskliga rättigheter tyckte han inte hade någon betydelse i sammanhanget, utan det var någonting som andra kunde ägna sig åt om de ville och så. Så att han såg det där, utan hans stora ambition, både Kissingers och Nixons stora ambition, det var ju dels då att förbättra relationerna med Sovjetunionen, och han låg ju bakom det avspänning som skedde under första delen av 70-talet med nya nedrustningsavtal och lite grann att man skulle få Sovjetunionen att hålla sig inom Sverige, och någonting som kallades detent på den tiden.
Det man kan få avspänning ibland.
Ja, avspänning, just det, sen kommer. Och där lyckades han ju med, och sedan var det också en ambition att närma sig Kina, som då Kissinger tog initiativ, och han reste till Kina och träffade de kinesiska ledarna och beredde då väg för Nixons faktiskt historiska resa till Kina då, öppningen, eftersom USA och andra länder hade ju aldrig erkänt Kina sedan då den kommunistiska revolutionen. Men det här var ju då ett historiskt genombrott, en väldigt stor utrikespolitisk framgång. Men det var de här sakerna som engagerade Kissinger och Nixon, och då egentligen så tyckte de att Vietnam kunde de liksom strunta i. De försökte också att få både Sovjetunionen och Kina att assistera i det här, men det visade sig att de var inte särskilt intresserade av Vietnam egentligen. De hade överdrivit den här faran för att de skulle ingripa i Vietnam, visade det sig.
Det är intressant att både Johnson och då Nixons administration verkar egentligen vilja göra något annat.
Ja.
Men så Vietnam bara var där och störde, man ville bara bli av med det. Men
nej, det var så. Det var ju egentligen ingenting. Ja, men som Johnson var ju då inte särskilt utrikespolitiskt intresserad. Han ville bara, det var mer, han ville inte framstå som svag. För honom störde det hans inrikespolitiska reformprogram. Och han drev igenom oerhört, egentligen den president som har drivit igenom de största och viktigaste inrikespolitiska välfärdsreformerna sedan Franklin Roosevelt. Det har ju på många sätt kommit i skymundan då på grund av Vietnamkriget. Och det som Nixon också gjorde har också kommit i skymundan på grund av Vietnamkriget. Så man kan säga att det förstörde två presidenter där.
Precis. 1954 så avslutades 8 års krig mellan å ena sidan det kommunistiska rörelsen Viet Minh som leddes av Ho Chi Minh och en allians av franska och icke-kommunistiska vietnamesiska trupper med ett fredsavtal där Vietnam delades i 2 delar. I den norra delen styrde Ho Chi Minh, medan den södra delen leddes av olika politiska allianser som var beroende av först franskt och sen amerikanskt stöd. Trots det fredsavtalet så fortsatte stridigheterna, inte minst genom den kommunistiska gerillarörelsen Viet Cong som verkade i Sydvietnam men fick stöd av Nordvietnam. Under 60-talet så blev det allt mer tydligt att Sydvietnam inte klarade sig utan amerikanskt stöd, och det fick USA att skicka fler trupper. Samtidigt så ville man inte gå in i ett sådant stort krig att Sovjetunionen eller Kina skulle gå in på Nordvietnams sida. Den här strategin kom att kritiseras hårt. Det sågs som ett stort misstag att ge sig in i ett krig utan att ha någon klar bild av vad som krävdes för att avsluta det eller vad som skulle räknas som en seger. Oron för att göra samma misstag igen kallades för Vietnamsyndromet, och det präglade amerikansk utrikespolitik i över 30 år. Men i och med kriget mot terrorismen i början på 2000-talet så har både krigen i Irak och Afghanistan kritiserats för att präglas av samma oklarhet i målbild och exitstrategi som Vietnam gjorde. Och det var bland annat mot bakgrund av den kritiken som Nobels fredspris 2009 till Barack Obama såg som så kontroversiellt.
Efterhand här under Nixons tid som president så intensifierades ju de här hemliga fredssamtalen i Paris. Och de skedde på 2 nivåer, en så att säga officiell nivå, en mer hemlig inofficiell nivå som då Kissinger ledde. Men det var det här, Nixon trodde då att han var rädd för att dra sig tillbaka. Återigen, lite grann som Johnson, han var också en underdog som kom från en enklare bakgrund och var väldigt orolig för att folk skulle se ner på honom och så vidare. Han kunde inte ge upp utan då försäkra sig om vad som då kallades en honorable peace, alltså en hedervärd fred. Som då...
Hedervärd för vem och på vilket sätt?
Ja, hedervärd för USA, så att man skulle kunna dra sig tillbaka som att USA hade åstadkommit någonting och inte gick tillbaka som förlorare. Det här var ju någonting stort eftersom USA inte hade förlorat ett krig. Det här var både Johnson och Nixon hade det här att de sa gång på gång att de inte skulle bli den första presidenten som förlorade ett krig för USA. Så det var väldigt viktigt, och sen så fanns det olika delar i det här då, att det skulle vara gemensam truppbortdragning, vilket det inte blev i slutskedet, utan Nordvietnam kunde vara kvar. Man skulle upprätta en demilitariserad zon, och sen så väldigt viktigt då att Nordvietnam skulle återlämna alla krigsfångar. Det var väl de viktigaste delarna. Men det var viktigt att USA skulle då kunna säga, vi drar oss nu tillbaka, vi har egentligen fixat det här. Det var ju också så att det blev mer och mer uppenbart att man trodde, eller tidigare kanske trott att man då skulle kunna bygga upp en slags kapitalistisk fungerande demokrati i Sydvietnam. Det visade sig nästan omöjligt, som att man gav upp det därför att det fanns ingen sån tradition i landet, och det var den ena korrupta regimen efter den andra som efterlöste varandra. Man insåg att regimen i Saigon hade väldigt svagt folkligt stöd, så det var svårt, men man ville ändå ha... ställde olika krav här som Kissinger förde fram, att det skulle bli ett gemensamt återtag av nordvietnamesiska trupper. Regimen i Saigon skulle kunna då stanna kvar i regeringsställning tillsammans med representanter för FNL och andra, då en slags koalitionsregering. Och det här liksom då, det gick fram och tillbaka, så det pågick under lång tid, men man kom aldrig fram till någon lösning. Det fanns faktiskt ett avtal klart, och då hade båda sidor gjort eftergifter. 1972 när Nixon stod inför sitt återval. Men då lät regimen i Saigon återigen förstå att man kunde inte gå med på det här, och Nixon kunde inte tänka sig att gå till val med och förlora Sydvietnam. Så att det här lades åt sidan. Sedan efter valet så kom ju den här största, det som kallas julbombningarna, som väckte de absolut största protesterna, som inleddes strax före jul 1972 och pågick under en tid. Och det var en av de största, så att säga, bombattackerna som någonsin har genomförts, då både mot Hanoi i Nordvietnam och andra mål där mängder av civila dödades. Och det var det som då, det drog igång förmodligen de allra största protesterna. Och inte minst i Sverige då, där Olof Palme som statsminister då jämförde det här julbombningarna med några av de största illdåden under 1900-talet, då han gick tillbaka till Guernica, spanska inbördeskriget och Sharpsville i Sydafrika, och framförallt då nazistiska koncentrationslägren i Tyskland som man då gjorde jämförelse med.
Vilket förstås inte var helt populärt i Washington.
Nej, det här försämrar. Jag menar, Sverige och USA har ju alltid historiskt haft mycket goda relationer, och Sverige är väldigt, så att säga, USA-vänligt vän. Det blev ju ett stort avbräck då under den här tiden, och det nådde sin höjdpunkt när Palme hade hållit det här talet, och amerikanska ambassadören kallades hem, och man fick budskap här om att någon svensk ambassadör var inte välkommen i Washington. Så att det var sämsta nivån i USA, så i relationen mellan USA och Sverige någonsin.
Men under den här tiden då, det här avtalet som då nästan gick i hamn men sen inte gjorde det, då det var Kissinger som satt i Paris och förhandlade.
Ja.
Hur såg han på det här med att försöka bomba sig till fred? Var det också en del av det här starka action? Höll han med Nixon?
Ja, så han, just i det här fallet så är det mer tveksamt. Men sen så är det lite svårt att säga det, för att han agerade på ett visst sätt och uttryckte sig på ett annat. Så han var mycket för hemlighetsmakeri. Så vad han egentligen tyckte då, men tidigare så hade han snarare tyckt att... För att vad som hände när Nixon först tog över Vita huset efter valsegern 68, då hade USA sin högsta truppnärvaro, mer än en halv miljon människor. Det här insåg han inte skulle fungera. Det var ju också en stor orsak till protesterna, därför att väldigt många i USA hade söner som hade skickats iväg till kriget eller kände folk och så vidare. Han förstod att det där inte kunde fortsätta, så att de inledde ju en process då som de gav namnet vietnamisering, att man började dra tillbaks egna trupper samtidigt som man då skulle utbilda sydvietnamesisk militär och skicka mer utrustning så att de skulle kunna efterhand gradvis ta över det hela. Kissinger tyckte ju att det lite grann störde hans förhandlingar, därför att dels då så såg han att motsidan såg att USA drog tillbaka trupper och samtidigt ville ha ett fredsavtal. Så att det innebar ju att Nordvietnam kunde dra ut på det hela och få bättre villkor. Så att han var väl, i alla fall i ett tidigare skede, så var han nog mer för att USA skulle ta till hårdare tag så att det skulle hjälpa honom i förhandlingarna. Men vad det gällde just julbombningarna så har han ju i efterhand i alla fall sagt att han då inte tyckte att det var någon bra idé. Men det är ju ganska självklart att han sa så, för att när det sedan blev ett fredsavtal 1973 efter bombningarna och båda sidor gick med på och båda gav efter igen, så var det avtalet i stort princip nästan exakt likadant som det som man hade gått med på innan bombningarna.
Kissingers vietnamesiska motpart i fredsförhandlingarna var Le Duc Tho, som varit en av de ledande i Vietnams kommunistparti ända sedan kolonialtiden. Under den japanska belägringen så blev han också en av ledarna för det väpnade motståndet mot den japanska ockupationen. 1968 så fick han i uppdrag att börja förhandla med USA, och förhandlingarna fördes sedan från och till i Paris ända fram till 1973, när man kom överens om en vapenvila mellan Nord- och Sydvietnam samtidigt som USA drog tillbaka sina trupper. Det var för den här vapenvilan som norska Nobelkommittén valde att ge fredspriset till Le Duc Tho och Henry Kissinger. I talet på prisutdelningen, som ingen av pristagarna dök upp på, så förklarade Nobelkommitténs ordförande att kommittén förstås visste att vapenvilan inte var samma sak som fred, men att det man hoppades på det var att priset inte bara skulle bli en belöning utan också en uppmaning till en fortsatt fredlig utveckling. Le Duc Tho valde att tacka nej till priset eftersom han menade att Sydvietnam redan hade brutit mot vapenvilan och att kriget därför fortsatte. Kissinger tackade visserligen ja, men när kriget fortsatte och sen slutade med Nordvietnams seger så kontaktade han faktiskt Nobelkommittén och frågade om han kunde lämna tillbaka priset. Priset var kontroversiellt också i Norge. Fram till dess så hade man kunnat vara ledamot av Stortinget samtidigt som var med i Nobelkommittén. Men året efter Kissingers pris så ändrades de här reglerna. Man ville från båda håll se till att fredspriset inte blandades ihop med norsk utrikespolitik.
Nej, men det är väl det mest kontroversiella fredspriset som har getts. Ledetor tog då som sagt aldrig emot priset. Och Kissinger, han kanske hade inte förstått vilka protester han skulle möta. När protesterna tilltog så bestämde han sig för i alla fall att ge bort pengarna och välgörande ändamål.
Just det.
Han försökte ju alltid hålla utåt att det här, jag bryr mig inte och liksom det får ingen effekt. Men det fick det uppenbarligen.
Men det han gjorde förutom de här förhandlingarna i Vietnam, det var det som vi varit inne på, Kina och Sovjet, de här avspänningen och att öppna upp Kina för USA, så att säga. Men också, han var ganska involverad i Mellanöstern.
Ja, han var ju involverad på många ställen. Och det var ju hans grundläggande, byggde på att USA var ett speciellt land och världen behövde USA. Det var USA som skulle hålla ordning och se till att det fanns intressesfärer och att man kunde upprätthålla en fred och så vidare. Så att han var väldigt övertygad om att USA måste spela en roll som global ledare. Han var involverad i alla, det är då Sovjetunionen och avspänningen där och öppningen till Kina är det som är på hans pluskonto framförallt. Mm. Sen så var han ju då inkallad som medlare när kriget i Mellanöstern mellan Israel och arabstaterna bröt ut 1973. Och då blev han ju känd för skytteldiplomati. Han åkte som en tätting fram och tillbaka och flög och fick också återigen väldigt mycket uppmärksamhet. Så där var han ju mycket aktiv. Men sedan så finns det ju andra saker som då har hamnat på hans minuskonto. Och inte minst då hur han och USA och underrättelsetjänsten CIA var involverad i militärkuppen i Chile när Salvador Allende då knuffades bort och Pinochet tog över. Mycket har också sagts om inbördeskriget i Pakistan där han då ställde sig på Pakistans sida när Bangladesh bröt sig loss och så vidare. Att han då, återigen så var det då ett slags maktsyn som dominerade och det här med att massa civila dödades och om det handlar om demokrati och mänskliga rättigheter, det hamnar helt i bakgrunden. Så att
det. Och det vet jag inte om det stämmer, men det här realpolitiska så har jag hört att läst i någon biografi om Kissinger, det här med, att, det här med Pakistan, alltså en del av Pakistan, eller det var ju två delar, och att han inte fördömde så att säga, att Pakistan när man begick övergrepp i Bangladesh därför att Pakistan hjälpte med kontakterna med Kina.
Det stämmer, men det var också kanske ännu mer viktigt att han ville se Pakistan som en motvikt till Indien. För Indien hade då ganska goda relationer mot Sovjetunionen. Och återigen så var den här maktsynen, det var det viktigaste, vad som hände, inte hur folk drabbades. Utan det var viktigt att, så att säga att Pakistan var en motvikt mot Indien i området. Mm. Men det var ju en speciell tid också, för att det är ju intressant. När USA senare längre fram gick in i krig efter 11 september i Afghanistan och Irak, då var det just med i alla fall öppna parollen att vi ska gå dit här för att skapa frihet och demokrati. Och det var inte Kissingers skola.
Nej, för det var min nästa fråga. Vad är Kissingers, hans arv i politiken?
Ja, alltså han har ju fortsatt så att säga inflytande ända tills han dog ju då först förra året, 1923, han var 100 år gammal då. Så att han fortsatte, han var inne som rådgivare och tror jag hos praktiskt taget alla presidenter som efteråt, både demokrater och republikaner. Så att han ledde inflytande och sen så startade han ett konsultbolag som då gjorde att han tjänade en massa pengar men också fick inflytande hos regeringar i andra länder så att säga, som rådgivare. Så att han fortsatte ju att spela en roll. Sen så, hur mycket han säger, det finns olika meningar om och så att säga. Och om det var positivt eller negativt, det finns också väldigt olika meningar om.
Men är det ändå någonting, alltså den här väldigt otroligt nästan programmatiska realpolitiken, är det någonting som åtminstone USA förhåller sig till efter Kissing eller på grund av honom?
Ja, alltså det skedde ju ett skifte då med när Reagan kom till makten och inte minst då i det republikanska partiet. Och då började man ju tala mer om att det var USAs skyldighet att stå upp för demokrati och kämpa för det. Så att Det är väl så att det här realpolitiska arvet har funnits kvar, men inte så att folk eller ledare, politiska ledare har gått ut och talat om det så mycket.
Det kanske är det som gjorde Kissinger unik, att han faktiskt sa vad han tänkte.
Ja, just det, precis.
Och Nixon och han, jag tänkte bara avsluta med, för han överlevde ju så Nixon rent politiskt också, för Nixon fick avgå. Nixon. Men Kissinger var inte inblandad i Watergate, eller vad man vet i alla fall.
Nej, det var ju inte aktivt på något sätt. När Nixon gick in i mer och mer depressioner så han kallade ju in Kissinger för samtal. Han ringde honom ibland oavbrutet och sådär för att höra och klaga på folk inom State Department och så vidare och andra delar av administrationen och utanför också. Så han var där, men Kissinger hade ju inte spelat någon aktiv roll i Watergate-inbrottet.
För då var han minister även under Gerald Ford.
Ja, Gerald Ford som då tog över när Nixon fick avgå på grund av Watergate-skandalen, så fortsatte Kissinger som utrikesminister, men det fungerade väl inte så bra när Ford sen ställde upp för att bli vald själv då och misslyckades. När han förlorade 1976 mot Jimmy Carter, hade han vunnit så då hade han gjort klart redan att han skulle ha en annan utrikesminister än Kissinger.
Okej. Okay. Ja, så han var på väg ut. Han är ju oerhört... Och nu när han dog då förra året, hur var reaktionerna i USA?
Ja, det blev ju väldigt uppmärksammat. Men jag tror att det avspeglade ganska klart att det fanns både ett pluskonto och ett minuskonto. Och det är ju så att många är då väldigt medvetna om att det fanns både positiva och negativa saker. Men sen så är det ju då en del som tycker att han var en av de största statsmännen någonsin. Och så finns det andra som anklagar honom som folkmördare och så vidare. Så att det är ett väldigt brett spektrum. Men så att säga, i mitten och som hade den största delen, så tror jag att det finns en balans mellan positivt och negativt där. Men i Vietnamkriget, det har satt väldigt stor prägel på hans eftermäle.
Ja, jag läste att han själv tyckte att det var tråkigt att det var just det han skulle få Nobelpris för han tyckte att allt annat han gjort var viktigare och mer lyckat.
Ja, det hade han väl i och för sig en poäng i, att det var öppningen mot Kina var naturligtvis mycket mer, en mycket större framgång, även om det var väl Nixon som skulle ta åt sig äran för det, antar jag. Men och det är samma sak gäller då avspänningen mot Sovjetunionen.
Ja, men annars så tänker jag att det är en ganska bra avslutning med att det finns en del på pluskontot och en del på minuskontot. Och som sagt, en kontroversiell men oerhört intressant person och ett oerhört intressant samtal som vi fick med dig, Lennart. Det är väldigt intressant att höra mer om Kissinger.
Ja, okej. Kul att höra.
Tack så mycket.
Tack.
Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och öppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete, så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprize.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Persson stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt, producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal.